Gud, tack för att du har en plan för oss alla människor, var vi än är. Tack för att du har en plan mitt i vardagen, där vi står. Där vill du forma oss efter din vilja. Hjälp oss idag i att idag se vardagens betydelse och vad du vill göra i vår vardag. I sommar har jag spelat väldigt mycket golf. Alltså coronasituationen har ju gjort så att man har ju varit hemma väldigt mycket och det har blivit väldigt mycket golf. Jag slår ganska relativt långt. Jag slår med säkerhet ganska snett. Kombinationen långt och snett är inte bra i golf. Man slår ganska långt ut och då får man liksom gå ut i mark och skog och leta efter sin boll. Det var för någon månad sedan så hände det på ett hål i början av golfturen. Och så gick jag ut i skogen och letade och hittade en annan boll. Och så tittade jag lite på den bollen, så var det en företagsreklam, någon logga på den. Och så var det en slogan som stod på den här golfbollen. Och då stod det så här: det finns inga problem i vardagen. Och när jag tittade på den här golfbollen så tänkte jag, vilken töntig slogan. Finns inga problem i vardagen. Men eftersom jag inte hittade min boll så fortsatte jag med den här bollen. Men det här, så till slut så började jag bli mer och mer irriterad på den här golfbollen. För varje gång jag tog den ur hålet eller när jag skulle slå iväg den så såg jag den där. Det finns inga problem i vardagen. Och när jag var i slutet på ronden så var jag faktiskt riktigt irriterad. Vadå, det finns inga problem i vardagen? Det är väl i vardagen alla problem finns. Det är i vardagen jag lever med cancerdiagnosen. Det är i vardagen vi blir bitna av myggor. Det är liksom i vardagen som jag går arbetslös. Men det är också i vardagen som jag i regn och motvind cyklar ibland. Och det är i vardagen jag mobbas i skolkorridoren. Men det är också i vardagen som jag har slut på havregryn när jag gör chokladbollar. Och när jag kom till sista hålet, då var jag så irriterad på den här slogan så jag slog den rejält snett ut i skogen och sen brydde jag mig inte om att leta efter den utan jag tog fram en ny direkt. Jag är inte specifikt en väldigt dysterkvist, så det är inte så att jag menar att vardagen är alla problem. Jag skulle nog också ha reagerat på en slogan som det skulle ha stått typ, det finns bara problem i vardagen, för det finns ju så mycket glädjeämnen i vardagen. Men en sån slogan kanske ingen, man vill inte ha det som reklam så att säga, det finns bara problem. Jag tror inte den funkar som slogan, men jag tyckte inte den andra funkar heller. Hur som helst, det är i vardagen vi lever som människor och som kristna. Så hur kan vi i vardagen leva som kristna? Och hur formas jag och du i vardagen? Och för att i någon mening söka svaret på den här frågan som bara blir ett delsvar, det går ju att prata om hur mycket som helst om det här, så ska vi söka svaret lite oväntat. Vi ska gå till en grupp människor som verkligen skulle kunna uppröras av golfbollens slogan. Vi ska söka svaret hos slavar, mer specifikt när Paulus vänder sig till slavar i Bibeln. Och nu måste jag bekänna en sak. Och jag borde väl kanske vara lite... Det borde man kanske inte säga som predikant, men okej. När jag läser Bibeln så blir jag ofta irriterad. Irriterad var kanske fel ord. Jag blir brydd. För den ger mig motstånd. Jag förstår att ibland hittar jag verkligen ord som verkligen ger mig tröst och som ger mig. Men ibland så när jag öppnar Bibeln så känner jag bara, vad betyder det här idag? Hur ska jag göra någon mening av det här? Ibland kan jag nästan lite avundsjukt titta på människor som verkar inte ha några problem. Utan de tar till sig allt. Jag är inte sån. Jag brottas med bibelorden väldigt ofta. Men jag ska också erkänna att jag älskar den brottningskampen. Jag älskar den brottningskampen. Jag söker den. Jag vill ha den här brottningskampen, för jag tycker den är spännande. Nu kommer vi till ett ställe som jag tänker att man kan ha lite brottningskamp. För nu när vi ska läsa ett bibelord så skulle man ju vilja att Paulus verkligen tar bladet från munnen och säger att jag fördömer slaveriet. Det måste upphöra. De ska släppas fria. De ska revoltera. De måste få kräva sin rätt i samhället. Och visst, på några ställen i det här brevet som vi ska läsa så säger Paulus att slavägarna ska vara lite hyggliga mot slavarna i alla fall. Men det är ju nästan som ett hån. Det är ju som att säga till de som möjliggör trafficking att de kan fortsätta bara de är lite hyggliga mot kvinnorna. Men man ska också komma ihåg att det Paulus skriver om här, det var revolutionerande då. Alltså 50, 60, 70 år efter Kristus någonstans. Alltså 2000 år sedan. Det var revolutionerande när han skrev det. Men vi kan läsa det. Det ska också sägas att Paulus vänder sig ofta till slavarna istället för slavägarna. Säkert gjorde han det därför att det i den första kristna kyrkan så var det slavar som sökte sig till kyrkan. Det var slavar och det var kvinnor. Och det var två grupper som stod absolut längst ner i samhällshierarkin. De sökte sig till den kristna ursprungliga kyrkan. Vi läser från Kolosserbrevet 3:22. Då skriver Paulus så här. Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar. Inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt. I fruktan för Herren. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Allt vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Så antingen kan vi förfasa oss över att Paulus inte verkligen säger att det här är fel. Eller så kan vi ju försöka att sätta in det här bibelordet i 2020, den tid vi lever nu. För vad Paulus säger till slavarna här är att han vänder på hela perspektivet. Han säger till slavarna, istället för att se att ni gör ert arbete för slavägarna, så gör ni ert arbete för Herren. Ni gör det för Gud. Alltså Paulus erbjuder slavarna ett helt nytt perspektiv. Nya ögon och se på vad de gör i vardagen. Och hur vardagen för slavarna kan omvandlas till en tillbedjan till Gud. För vi läste ju, det gäller ju Herren och inte människor. Så då tänker jag i överförd bemärkelse, 2020. Lokalvårdaren kan omvandla sin golvmopp till en tillbedjan till Gud. Snickaren kan omvandla sin hammare till en tillbedjan för Gud. Skoleleven kan omvandla sin rasten på skolgården till en tillbedjan till Gud. Fotbollstränaren kan omvandla träningen till en tillbedjan till Gud. Men hur formas jag då att kunna leva som kristen i vardagen? Och jag tror det är viktigt att konstatera att det inte först och främst att det som formar oss som kristna inte först och främst att vi går till kyrkan, även om det förstås är viktigt. Men inte det som formar oss som kristna, utan det som formar oss som kristna är det vi gör i vardagen. Upprepar en vanlig tisdagdag. Det är det som formar oss. En del tänker ju att det som formar oss det är att man tror rätt till exempel. att vi har rätt teologi och att vi har en biblisk utgångspunkt för vårt liv och så. Sånt är ju jätteviktigt, och personligen är jag jätteintresserad av sådana frågor, och jag tycker det är jätteintressant att diskutera och titta på sådana frågor. Men problemet med om vi tror att det är det som formar oss som människor och som kristna är att det som händer i vardagen, det är saker och ting som, vad ska vi välja för ord? Det är prekognitivt, alltså det är undermedvetet det som händer i vardagen. Det är ju sällan vi liksom styrs av teologiska spörsmål eller bibelsyn när vi sitter på en arbetsplatsträff eller när jag kokar havregrynsgröt eller när jag borstar tänderna. Och så finns det andra som tänker att men vi ska forma oss som kristna genom att vi ska leva annorlunda. Att vi lyssnar på annan musik, vi ska lyssna på andra, vi ska läsa andra böcker, vi ska gå på andra konferenser, vi ska prenumerera på andra tidningar och vi besöker kanske andra webbsidor. Alltså vi ska skapa oss en egen subkultur i någon sorts, försöka skilja oss från den dominerande kulturen vi lever i. Och den tanken har många fördelar, men vad den med säkerhet gör, det är att den formar oss som alternativa konsumenter. Men det är inte säkert att det formar oss som tillbedjare till Gud. Så min poäng med den här predikan är att vad är det då som formar oss som kristna först och främst? Och då vill jag påstå att det är vardagen. Och det är hur du och jag lever i vardagen, och framförallt vardagens rutiner och vardagens vanor. Alltså det som vi ständigt gör i vardagen är egentligen det som visar vad som är viktigt i våra liv. Vad vi älskar och vad vi tillber. Det visar sig i det vi gör rutinmässigt i vardagen. Där har du ditt hjärta, det du gör i vardagen. Jag skulle ju kunna säga massvis här som predikant. Men det är ju i vardagen som man verkligen ser vad jag tillber. Om man verkligen vill förstå en människa så är inte den bästa källan för att förstå på den här personen hur den tolkar Bibeln eller fråga personen vad den tror på. Nej, det bästa sättet att studera en människa är ju hur personen lever sitt liv. Nu ska jag göra en liten, det kan verka som en urspårning, men jag vill titta på hur vardagens rutiner formar oss som människor. Och om ni ger er till tål så kommer det handla om hur du formas som kristen. När du kör bil så har du troligtvis inte teoriboken som du läste för 5, 10, 20, 50 år sedan i huvudet. Därför att hur du kör bil är väldigt mycket en vana. Det bara fungerar. Jag blev extremt medveten om detta när jag har liksom suttit med mina barn och lärt dem köra bil. Jag kommer speciellt ihåg William, alltså sonen. Han är 21 nu. Vi åkte ut på en stor parkering så att man inte skulle kunna krocka med någonting. Så åkte vi ut där och så bytte vi plats. Och med min yngsta Filippa så har vi ju automat. Så det är lite fusk, det går mycket lättare. Men de andra två, de äldsta, de har vi kört manuellt. Ni vet, växla 1-4 eller 1-5. Vi bytte plats, han fick nyckeln och så frågade han när han liksom får nyckeln, vad ska jag göra nu då? Och så sa jag, men du måste ju vrida om, sätt in den och så vrider du om. Ja, då vred han om och så hackar bilen och så stannar den bara. Och då säger jag, du måste trycka ner kopplingen. Och så tittar han ner liksom, ja, vilken av pedalerna är kopplingen? Och jag kan inte direkt säga att det är vänster, utan jag sitter bredvid. Och så känner jag med vänsterfoten. Ja, men det här är nog... Jo, det är nog koppling. Vänster, säger jag säkert. Ja, så trycker han ner den kopplingen. Och så säger han, pappa, vad gör du av högerfoten? Och jag funderar, vad i all sin dag gör jag av högerfoten när jag startar bilen? Har jag den på bromsen? Och jag känner hur jag med högerfoten liksom försöker röra den och känna, vad har jag? Nej, mamma, jag kan ju köra bil, jag är hur bra som helst på att köra bil. Jag har ju startat bilar i tiotusentals gånger. Men vad har jag högerfoten någonstans? Till slut sa jag till William, jag bryr inte om det utan starta bara liksom. Alltså det är ju inte så att teoriboken finns i våra huvuden, utan att köra bil är ju så mycket en vana. Vi har bara en rutin för det. Vi kan ju åka flera mil och sen kommer vi på, oj, har vi sett något? Liksom, man har varit lite i andra tankar så där. Men det sker med en viss automatik. Kom ihåg äldsta Ebba, det var ju riktigt. Hon bor i USA nu, så jag tror inte hon... Det är lite för tidigt för henne, så hon är inte uppkopplad ännu, så jag kan berätta om henne. När hon hade tagit sitt körkort så var hon ju så väldigt kritisk på hur jag körde bil. Men pappa, du måste ju köra, du måste ju motorbromsa mera och du måste planera bättre och du ska köra ekonomiskt och ekologiskt och allting vad det var. Och ibland när jag skjutsade henne någonstans så kände jag bara, okej, jag liksom höll tyst och så. Och så gick hon iväg när hon skulle och stängde hon dörren. Och så kände jag, åh vad skönt, nu får jag köra som jag själv vill. Som jag, liksom. Jag orkar inte lära om mig. Jag har lärt mig ett sätt att vara. Och de här vanorna har format mig som bilförare. Men saken är den att alla dessa vanor och rutiner formar dig som människa. Precis som det har format mig att jag kör, att jag inte motorbromsar och jag kör varken ekonomiskt eller ekologiskt. Så formar det dig som människa och det formar dig som kristen. För det är när vi gör de här rutinerna som vi formas. Så därför är det så viktigt att vi skapar rutiner och vanor i vardagen som gör att vi älskar och ärar Gud i våra vanor och rutiner. Därför är det så viktigt att vi reflekterar, hur ser min vardag ut? Och jag tänker bjuda på två exempel från min egen vardag. Och mer specifikt morgon, mina morgonrutiner. Och det här är viktigt. Det här är inte, med stora bokstäver, versaler, inte att du också ska göra så här. För min vardag ser inte alls ut som din vardag. Vad jag önskar med mina två exempel, det är att du ska själv någonstans börja fundera och reflektera över din vardag och hur det formar dig som människa och som kristen. Hur kan du skapa en vardag som formar dig att tillbe Gud i vardagen? Första exemplet. Vad är det första jag gör på morgonen? Det första jag gör är att jag oftast vaknar av larmet. Och det har jag på min mobiltelefon. Jag har den här mobiltelefonen, den ligger liksom vid sidan av sängen och så laddar den också så att den ska liksom klara dagen. Det är viktigt att ladda den här. Det bara är så. Den ligger där. Och så, vad gör jag sen? Jo, jag stänger av larmet och sen tittar jag på mobilen. Och sen har jag massvis med såna här pop-up-nyheter. Jag liksom får liksom massvis med nyheter och det kommer direkt upp på skärmen så här. Det är från Dagens Nyheter, det är från New York Times, det är från Foreign Affairs. Det är massvis med musiknyheter, för jag tycker det är sånt är lite roligt. Det är en hel del uppdateringar på Facebook, det är Instagram. Det är framförallt väldigt mycket e-post, mest arbets-e-post men också lite privata. Det jag får också upp meddelanden om Messenger och om jag har fått några sms och så vidare. Det här gör jag varje morgon. Måndag till söndag. 52 dagar, 52 veckor per år. Varje år. Och nu är det jätteviktigt. Det finns ju absolut inget fel i detta. Alltså, Det finns inget fel i detta. Jag vill inte på något sätt moralisera. Men om jag bara går till mig själv, så har jag i sommar funderat, vad gör det här med mig? Att jag har en sån här rutin varenda morgon, varenda år, varenda dag, jämt, så gör jag det här. Alltså, det första jag gör är att ta del av vad min mobil erbjuder. Den får all min uppmärksamhet, den får all min kärlek. Jag har ju den fulladdad, den klarar hela dagen. Hur formar den här, får jag kalla det så, vardagsliturgin mig som människa? Kan det vara så att den här vanan som jag har, att jag faktiskt tillber min upplysta skärm? Och om jag skulle förändra den här morgonrutinen, skulle jag kunna ersätta den med någon annan vana som formar och pekar mig i en annan riktning? Och det är då bäddningen av sängen kommer in. Jag ska inte göra en omröstning. Jag är så nyfiken. Men jag ska inte göra det här inne. Jag skulle vilja en handuppräckning här i kyrkan. Hur många bäddar sängen varje dag? Men vi gör inte så. Jag är lite tvehågsen kring detta till att bädda säng. Om det kommer folk hem, då ser jag till att bädda sängen. Det kan jag säga. Jag tycker någonstans att det finns en viss tillfredsställelse att sängen är bäddad. Det skapar någon sorts ordning och reda i mitt liv på något sätt. Men jag långt ifrån bäddar jag aldrig. Nej. Och saken är den att Ulrika och jag, alltså min fru, vi bäddar på olika sätt. Och vi har ju en dubbelsäng och hon bäddar på sitt sätt och jag bäddar på mitt sätt. Och vi har ju bråkat vem som är snyggast egentligen sätt att bädda. Och jag har egentligen alltid tänkt att hennes sätt är bättre. För det blir så mycket jämnare än mitt som blir en sorts lutning så här. Men jag har bara inte orkat lära mig hennes sätt, apropå rutiner. Jag bara jag orkar inte. Det är jag tänker det är inte så viktigt här. Men jag har faktiskt lärt mig hennes sätt nu. Men samtidigt har jag tänkt att det här bäddandet, vad spelar det för roll? Jag menar, det är ju ett sisyfos arbete. Om jag bäddar på morgonen så måste jag ändå bädda upp på kvällen. Och det här måste ju upprepa sig varje dag, varje dag. Jag bäddar och så bäddar upp. Alltså det känns ju lite, vad tjänar det till att bädda? Det känns lite meningslöst. Men då har jag sen i sommar gjort en sak. Det är att jag bäddar sängen. Istället för att det första jag gör är att ta upp mobilen och kolla igenom allting, så har jag nu börjat bädda sängen. Det går relativt snabbt. Men efter jag har bäddat sängen så sätter jag mig på sängkanten och så ber jag en kort bön för dagen som ligger framför mig. Och jag har insett nu att det här som jag tycker var lite irriterande, att bädda och så bädda upp, vad tjänar det till? Helt plötsligt får det en meningsfullhet. För det gör att varje gång jag bäddar så ber jag till Gud för dagen som ligger framför mig. Och då blir det plötsligt meningsfullt. Det skapar en livsrytm, en vana. Och precis som vi konstaterade tidigare, det som formar oss som människor är det vi gör om och om igen. Det lär mig att stanna upp, att be för dagen och faktiskt omfamna en helt vanlig grå tisdag till exempel. Jag önskar att jag hade gjort det här i många år så jag kunde sagt med en fas. Detta har jag gjort det sedan i somras. Jag hoppas innerligt. Min fru har ju börjat uppskatta att det alltid är bäddat. Ni får fråga henne om det fortfarande är bäddat om några månader, så vet ni om jag fortsätter med det här. Men jag vill fortsätta med det här. För jag tror att det formar mig. Sista exemplet jag vill ge. Det här är något som övriga familjen är. Vad de vet om det här med mig. Det här gör jag varje dag. Varenda morgon i stort sett. Speciellt på morgonen. Det är att jag letar. Oj, vad mycket tid jag har tillbringat att leta. Jag letar efter nycklar. Hopplöst med cykelnycklarna. Så de bara försvinner. Överallt försvinner de. Och jag vet aldrig var jag har dem. Jag letar efter passerkort till jobbet. Det räcker med att jag byter en jacka. Då är det liksom helt... Vart är passerkortet liksom? Och jag tar upp vårjackan. Det ligger höstjackan och så vidare. Jag letar efter mobilen, ska vi inte säga. En gång för många, många år sedan, då hade Filippa tagit min mobil och lagt den någonstans. Så nu är det en grej vi säger hemma. Så fort jag letar efter mobilen så är liksom, ja, nu har Filippa tagit den igen. Men jag är väl medveten om att jag har ju lagt någonstans. Och jag har den nästan alltid på ljudlöst. Så jag, liksom, jag kan ringa med någon annans mobiltelefon så försöker jag höra om det burrar någonstans. Så jag går runt liksom i hela huset. Jag letar efter mina ytterkläder, jag letar efter mina böcker, jag letar efter min bärbara dator som jag måste med mig till jobbet. Framförallt letar jag, oj vad jag har letat efter laddaren till min bärbara dator. Den är alltid försvunnen. Jag letar efter det reklambladet, jag skriver upp det viktiga telefonnumret som jag hade antecknat som jag skulle ringa under liksom dagen och så vidare. Väldigt ofta så tar jag cykeln och så cyklar och så kommer jag på, visst ja, och så vänder jag om och så kommer jag. Så försöker jag vara lite tyst så att ingen ska märka att jag har glömt något. Är Ulrika hemma, då hör jag det direkt. Vad har du glömt nu, säger hon. Jättejobbigt. Är Filippa hemma så säger hon, pappa max två gånger. Och i ärlighetens namn, jag blir väldigt trött på mig själv. Alltså jag sätter ljuset på mina svagheter, mina brister, min inkompetens. Alltså jag är snart 50 år. Jag ska väl för all sin dag kunna ha ordning på mina saker. För här målar jag upp en bild av att liksom, om jag bara skulle skärpa mig lite så skulle allt gå så väldigt smidigt. Livet skulle liksom inte ha några hinder. Om jag på något sätt skulle bli bättre så skulle inte det här hända. Men vet ni vad? Den här bilden av det perfekta jag blir ju på något sätt en, om jag får uttrycka mig så, en avgudadyrkan. En felriktad tillbedjan. För när alla dagar är soliga och allt går enligt plan, då kan jag kanske framstå som en hyfsat bra person. Men det behövs inte mycket som går fel. För det räcker med en försvunnen nyckel. Så avslöjas vem jag egentligen är. Mina brister blir tydliga. Jag blir irriterad. Jag blir besviken på mig själv. För att använda en biblisk bild. Hålen i lerkrukan blir liksom synliga. Men så tänker jag nu. När jag nu letar. Att när jag letar där efter nycklar, passerkort och jackor och mobilen och allt vad det är. Då får jag istället påminnas om Guds nåd. Alltså, jag kommer aldrig kunna leva mitt liv perfekt. Det är omöjligt. Jesus kom inte för de friska utan för de sjuka, kan vi läsa i Bibeln. Jag behöver lära mig i mina brister att ändå se Kristus i den vanliga grå tisdagsmorgonen när jag letar efter jackan. För det är en sak att stå här i kyrkan och predika om Jesu försoning och Jesu lidande. Men det är betydligt svårare att i vardagsmorgonen se hur Jesu död och uppståndelse påverkar min vardag. Jag får därför leva på morgonen i att jag brister. Men jag får också leva i förlåtelse och upprättelse. Inte bara ibland, utan varje morgon när jag letar får jag påminnas om det. För i mina brister så får jag helt inse att jag är helt beroende av Guds nåd i mitt liv. Och något annat jag får påminna mig om när jag går där och letar, det är att lika mycket som jag letar efter mobilen så kan jag vara helt säker på att Gud ännu mer letar efter mig. Så varje gång jag letar så försöker jag tänka, okej, men jag vet att Gud letar efter mig också. Det finns ett bibelord om en kvinna som letar. Hon har 10 silvermynt och så tappar hon bort det. Och hon städar hela hemmet för att hitta den där. Och när hon hittar den så blir hon jätteglad. Och det här är ju en bild på hur Gud letar efter oss som människor. Så vad jag än gör, vilka brister jag än gör, så letar Gud efter mig. Och en helt vanlig tisdagsmorgon när jag letar efter mobilen så vet jag också att Gud letar efter mig. Och under tiden jag letar efter mobilen, och tro mig, det kommer hända nu i morgonbitti också, så får jag säga, här är jag, Gud. Här är jag, använd mig. Och precis som den här kvinnan som letar efter silvermyntet blev jätteglad, så vet jag att när jag gensvarar så glädjer sig Gud över att jag säger, här är jag. Jag vill bara avsluta med att säga till sist. Det är din vanliga dag som Gud vill använda dig. Filmregissören Alfred Hitchcock, där kom han. Han sa en gång att film är som livet, fast med de tråkiga delarna bortklippta. Och i ärlighetens namn, vi vill ju inte se en film där liksom hjälten bäddar sängen eller letar efter mobilen eller står och borstar tänderna eller tar bussen i 20 minuter eller sitter framför en dator i 5 timmar. Det skulle vara en jättetråkig film. Men ibland lever vi människor som om vi önskar att de här tråkiga vardagsrutinerna är bortklippta. Men Gud har skapat oss att leva i vardagens göromål. Han sa till slavarna, se att det ni gör, gör ni för Gud. Gud bryr sig om det vardagliga. Gud har en plan med livets vardaglighet. De här tråkiga sakerna som vi vill klippa bort. För det är just i vardagens rutiner som Gud kallar på dig. Han kallar oss att förlåta och att växa. Det är där i vardagens rutiner han drar oss närmare och gör sitt folk till sitt. Psalmisten säger det, att detta är dagen som Herren gjort. Alltså det är inte bara den här gudstjänsten som Herren har gjort. Utan imorgon när du vaknar så kan du också säga, detta är dagen som Herren gjort. Låt oss jubla och glädjas idag, säger psalmisten. Hur jag lever min vardag är hur jag lever mitt kristna liv. Amen.